Nåd vara med er alla och frid ifrån Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus, låt oss be. Kristus är uppstånden, fröjda dig min själ. Kristus är uppstånden, nu är allting väl. Dödad är nu döden, den har ingen makt. Ormens huvud krossat, så som Herren sagt. Sjung du medan vin. Kristus lever än. Han är nu vår broder, Gud vår far och vän. Kristus är uppstånden, så var hälsningen. Dödad blev vår Jesus, men stod upp. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Vårt evangelium som vi nyss läste slutade med orden i den näst sista versen. Dessa ord har blivit nedskrivna för att ni ska tro. Att Jesus är Messias och att genom denna tro ska ha liv i hans namn. Vi firar påsk. I skrifterna, i Gamla testamentet, i psalmerna, i Nya testamentet, överallt står glädjen att Kristus har uppstått. Och att han skulle dö. Allting var nedskrivet i skriften. Vi kan inte nog värdesätta Bibeln som en rättesnöre och vägledare för vår kristna tro. I måndags så blev jag bedrövad när jag hörde predikan från Storkyrkan i Stockholm. Ärkebiskopen uttalade, eller hon berättade, att vi alla är på väg. Och så tog hon Emmauslärjungarna som exempel. Jag citerar: vi vet inte om det hade kommit så långt i sina funderingar där det gick på vägen. Men det samtalar och diskuterar i alla fall med varandra. Där det går den där milen mellan staden och hembyn. Kleopas och hans sambo sitter inte ordlösa mitt emot varandra. Utan det rör sig sida vid sida. Hallå. Kleopas och hans sambo. Vi får inte förvränga Guds ord. Jesus säger att om vi förblir i hans ord så är vi hans lärjungar. Vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria. Det är ett ord som präster och pastorer har predikat i alla tider. Vi får inte lägga någonting till skriften och vi får inte dra någonting därifrån. Eller för att vara mycket tydlig, inte utöver vad skriven är. När man nu hade möjlighet att tala till dessa människor som var så bedrövade efter denna terrorattack, så förvränger man skriften. Bort. Det finns inga andra. Söndagen idag, den första söndagen efter påsk, den är som alla andra dagar eller söndagar en mycket viktig söndag. Och den har ett särskilt budskap att säga både till mig och till dig. Den uppståndne har inte bara lämnat graven. Utan han går, som vi läste i vår text, till sina rädda lärjungar för att trösta dem när de sitter där rädda och oroliga och de har stängt in sig. Hur möter han dem? Vi läste i vår text, han går rakt igenom dörren. Men vad gör han sen när han möter dem? Skäller han på dem för deras svaghets skull? Eller vad gör han? De som övergav honom den sista kvällen, när han behövde som mest hjälp, de sprang, som vi brukar säga, likt rädda kaniner när de romerska krigsmännen kom. Herre Jesus, han möter dem med ordet frid. Han möter dem med det ljuvligaste evangeliet. De som borde haft namnet svikare. Men en sån frälsare har vi. Och här besannas bibelordet. Är vi trolösa, han förblir trofast. För han kan inte förneka sig själv. I dagens text som vi nyss läste möter vi Jesus när han andra gången uppenbarar sig för lärjungarna. Alltså en vecka efter påskdagen. Och han hälsar också denna gången sina lärjungar med orden frid vara med. Dessa ord, de är inte bara en flyktig hälsning hej på dig eller någonting sånt där. Utan det är något oerhört mycket eller långt mer. Han kommer till oss med den frid som världen inte kan ge. Världens frid, den är endast något som i bästa fall kan ge en tillfällig lycka och glädje eller en känsla av trygghet. Men som inför sjukdom, inför lidande och död inte kan bestå. Men den frid som Jesus ger, det är en frid som har en sån grund. För det är grundat på hans verk, hans lidande och hans död. Det är en frid som innebär både en frid och en fred med Gud. Där synderna är förlåtna genom den fullständiga segern på korset och graven. Det är fullbordat, sa vi på långfredagen. Det är frisedlen. Och frisedlen, jag vet inte, det är inte så vanligt kanske idag att man känner till, men det är militära. Fick man frisedeln, då slapp man det där svara med att med ut och springa och marschera och allting. Då var man fri. Då fick man lämna hela området. Det är precis samma frisedel som Herren Jesus har gett oss när han lidit på korset och stigit ur graven. Min frid ger jag. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och så säger Herren Jesus, var inte modlös. Det är ett löfte om en frid som han redan lovat dem i samband med att han skulle sända den en hjälp, den helige ande. Nu kommer han och ger den på ett fysiskt och ett konkret sätt, denna frid. För han står där mitt ibland. Den som de hade lämnat, den som Herren Jesus hade gått bort och de var rädda och de hade ingen frälsare, ingen hjälpare. Men nu står han där igen, mitt ibland. Vi förstår att den här världen och många som inte tror på Bibeln som Guds ord, de säger historien är för bra för att vara sann. Hur vet vi att de här vittnesskildringarna som vi har i evangelierna stämmer? Är inte Jesu uppståndelse en kopia av många andra religioner? Kanske någon säger att det bara verkade som Jesus var död och sen att man uppfattade att han stod upp. Var inte lärjungarnas möte med den uppstående egentligen bara en hallucination? Man tyckte man sa någonting som egentligen inte var sant. Frågorna från kristendomens kritiker, nyfikna och skeptiker, de är många. Men invändningarna mot Bibelns vittnesbörd stör sig slätt. Paulus skriver sitt brev till församlingen i Korint att hela den kristna tron hänger på att Jesu historiska och kroppsliga uppståndelse är sann. Det hörde de på påskdagen. Det finns många myter kring uppståndelsen. Det vanligaste är att det finns motsägelser, säger man i evangelierna. Det kan vi avvisa med en gång. De fyra evangelierna, de sjunger i en fyrastämmig kör full av harmoni och glädje om den uppstånd. Många säger att det var en skenbar död, och det vänder vi också oss emot. Ögonvittnena är för många. Det är de romerska soldaterna. Det är judarna som stod där och sprang. Nå, det rämnade. Det är så många vittnen som stod och sa detta. Om vi tänker på vad som hände på påskdagsmorgonen, så var det ingen hallucination när de såg den uppstående. Graven var tom. Precis samma ord som änglarna utanför Betlehem fick höra när Jesus skulle födas i Betlehem. Var inte förskräckta. Samma ord fick kvinnorna vid graven höra. Ni ska inte vara förskräckta. Det är sant. Han är inte här. Han är uppstånden. Den uppstånden visade sig inte bara för apostlarna och de båda Emmauslärjungarna som det står skrivet. Paulus skriver, därefter står det, visade han sig för mer än 500 på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Det finns många villolärare om uppståndelsen och händelser kring uppståndelsen. Inom vissa reformata samfund sägs det att Jesu djupaste lidande började efter döden i dödsrikets pina. Det var där han betalade det verkliga priset för vår förlossning. Men det stämmer inte heller. Petrus lär oss klart och tydligt vad som hände i sitt andra brev. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelse. Den som en gång var olydiga när Gud väntade under Noas dagar, som vi läser, medan arken byggdes. I den blev några få, 8 personer frälsta genom vatten. Vad gjorde han då? I fängelset. Han basunerade och triumferade sin uppståndelse och att han levde. Här börjar Kristi upphöjelse. Och de onda andarna vet det och bävar. Det är därför vi i vår trosbekännelse varje söndag läser nederstigen till helgen. Dagens moderna människor vill inte överhuvudtaget tala om någon uppståndelse som innebär förlåtelse för synder som man inte anser sig ha. Man vill inte höra talas om att någon dör och uppstår i en ställe. Tragiken är att hon varken vill höra hur hon ska leva eller hur hon ska komma till tro på frälsan. Dagens moderna människor, hon vill vara fräck. Hon vill vara obunden. Hon vill själv sköta om sin relation med Herren Jesus och Gud. Så lever den tragiska människan utan hopp och utan Gud i den här världen. På vilket sätt uppstår döda? Hur ser det ut? Vilken kropp har det när det träder fram till nytt liv? Frågan finns i Nya testamentet. I första Korintherbrevet 15 står det, nu kan jag fråga, hur uppstår döden? Vad slags kropp kommer det att få? Skriften har själv svarat. Men vi vet, när han uppenbaras, så kommer vi att bli lika honom. På ett enda ställe i världshistorien, en enda gång, har en människa uppstått från döden. På ett verkligt, ett synligt och ett påtagligt sätt. Och det skedde på påskdagen vid Kristi uppståndelse. I den här tidsåldern kommer detta aldrig ske igen. Vi får upprepa det som Lars gjorde på påskdagen. Han gav sitt liv för att sen ta det tillbaka. Och detta får nu lärjungarna se när de står bakom den stängda dörren och är så rädda. Han gav sitt liv, han tog det tillbaka. Han står mitt ibland dem. Under de 40 dagarna efter påsk så får lärjungarna möta Herren Jesus om och om igen. Hur han var frälsaren efter uppståndelsen? Han var ingen ande. Han hade kropp man kunde ta på. Det blev ju ett oerhört synligt bevis på detta i dagens evangelium. Thomas, denne lärjunge, han förekommer 3 gånger i vår bibel. Thomas, som har fått namnet tvivlare. Thomas, han förekommer första gången när Herren Jesus är på väg och har fått bud av Marta att Lazarus ligger för döden. Men det är ju vid detta tillfälle som Jesus tar en omväg till Marta, Maria och Lazarus. Det är inte så bra, säger Herren Jesus. Han bara så. Och jag ska uppväcka honom. Thomas blir orolig vid det här tillfället när Jesus säger att vi ska gå om Judén. För det var just där som några ville stena Herren Jesus. Och det är då Thomas säger, låt oss gå, vi också, och dö tillsammans med honom. Jesus hjälper Thomas, han stärker hans tro genom att visa att han är Messias, den utlovade, att han har all makt. Han går vägen förbi dessa judar i Judén. Ingen kan skada Herren Jesus när han är på väg till Lazarus. Det är bara han som vet tiden och timman när det är rätt att uppväcka Lazarus. Och Thomas får här ett bevis på vem Herren och frälsaren är. Vid det andra tillfället som Thomas förekommer i vår bibel, det är när Jesus förbereder sina lärjungar när han ska lämna. Han säger, ni behöver inte alls bli oroliga. Ni kan vara helt lugna. Jag ska skicka er, eller sända er, en hjälpare. Och Thomas, han tänker, ja men här, hur ska vi veta vägen? Var går du någonstans? Jesus svarar, jag är vägen, sanningen och livet. Dessa ord får Thomas höra på sin oroliga fråga när han är osäker på vägen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Den tredje gången som Thomas förekommer i vår bibel, det är dagens text. Vi hade en bild på när Thomas fick sticka fingret i såren på händerna och i sidan. Har ni tänkt på vilken frälsare vi har? Han säger inte till Thomas, kommer du nu igen? Det är inte lönt att prata med dig. Din svaga tro gör mig både ledsen och irriterad. Inget sånt från frälsarens sida. Han säger inte, är du nu här igen? Nej. Han säger, kom. Det är en sån frälsare vi har. Kom Thomas, så får du sticka din finger inför. Har ni tänkt på vilken bekännelse Thomas ger? Han säger inte här, och det har vi fått med glädje påtala denna söndag så många gånger. Han säger inte, nu tror jag för att jag kan se. Nej, utan vad säger han? Min Herre och min Gud. Det är hans stora bekännelse. Det är de orden vi får höra sista gången av aposteln och lärjungen Thomas. Glöm aldrig honom. Han är ett bra exempel. Hans tro var ibland svag och ibland så gav han de mest fantastiska svar som dess. Min Herre och min Gud. Jag är saliga i det, säger Herren Jesus, som inte ser, men dock tror. Thomas är en lärjunge som är ömsom svag och ömsom stark. Han talade med dem som han hade gjort förr. Han kunde gå genom stängda dörrar. Han kunde försvinna ur deras åsyn. Han kunde komma var och när han ville. Det viktigaste Bibeln har att säga om denna nya gestalt som Herre Jesus, den uppstående här, det är: vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Han har iklätt sig i den kropp som tillhör Guds rike och evigheten. Denna kropp som är fri från alla sjukdomar och brister som vi känner hur kroppen, ja, vi som känner hur kroppen börjar ge vika både på det ena och andra sättet, får nu höra orden från Herren Jesus. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik hans härlighet, ty han har makt att lägga allt under sig. Hur kan vi nu sluta en sån här söndags underbara texter? Vi har en stor sky av vittnen omkring oss. Och det säger Bibeln. Det står så. När vi alltså har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt till det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Amen, låt oss bedja. Kära himmelske Fader, tack för ditt ord. Tack för din uppståndelse. Lär du oss och inskriv du det i våra hjärtan, så att vi förstår höjden och bredden, längden och djupet av detta budskap. Vi kan ha allt, men har vi inte detta, så mister vi också det vi har. Herre, bevar oss från faror. Bevar oss från falsk lära. Herre, låt du oss bli fasta med ditt ord varje dag. Detta ber vi om i vår Herres och Frälsarens namn.